hemmelig dom vi ber i ditt navn. Amen. Tack Daniel och Jacke och Elsa för tjänande igen. Jag ska gå direkt in i ordet idag. Vi får be en bön att min röst håller, så det är inte målbrottet jag hamnar in i om det sviktar lite, utan jag har haft lite problem med min röst. Men Gud är god. Men vi läser i Jesu namn. Vi börjar direkt. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter och står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga, vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen, är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där. Tar jag morgonrådnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet. Ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Säger jag, låt mörker täcka mig och ljuset bli natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset. Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldig är inte dess mångfald? Räknar jag dem är det fler än sandkornen. När jag vaknar är jag kvar hos dig. Rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig igen. Led mig på den eviga vägen. Jag tror att denna psalm är den enskilda psalmen som kanske har betytt mest för mig. När jag var ny i tron så uppmuntrade en äldre vän mig att försöka memorera denna psalm. I alla fall delar av den. För det finns ju väldigt mycket hjälp att bara hitta i denna enkla, eller kanske inte så enkla, men man kan säga i alla fall breda psalm. Den talar på något sätt till oss i livets alla olika omständigheter. Och jag tänker så här att för min del så talar den till mig om hur Gud som vår fader är med mig, tror på mig, försvarar mig och styr mina steg. Jag tog bort några verser där mot slutet, jag förkortade den lite, men där talar de också att Herre, du ser mina fiender, att utplåna dem, det är lite brutalt det, men där kan man också se att vi har en Gud också som försvarar oss. Jag skulle lite tala till dig i farsdagen till er om tre aspekter. Hur Gud din far alltid är med dig. Hur Gud din far är stolt över dig. Och hur Gud din far alltid kan leda dig tillbaka hem. Och vi hoppar in i den första punkten. Att Gud din far är alltid med dig. Här säger David, stiger jag upp till himlen, är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket, så är du där. Man kan alltså säga, oavsett om vi har vår bästa dag, så är Gud där. Och i vår tyngsta dag, så är Gud också där. Och jag tänker på en par händelser för min del på varsin sida av det emotionella spektrumet. Jag tänker på ett exempel när jag gifte mig med min Julia, en av de bästa dagarna tillsammans med dottern föddes i mitt liv. Och jag upplevde den stunden när vi gifte oss och pastor Stefan vigde oss en sån glädje och en tacksamhet. Men jag upplevde också där att Gud var med mig. Ibland så hamnar vi på något sätt någon form av melankoli och vi tänker att Gud tycker inte om att vi är glada. Det ska inte gå för riktigt för bra för människor. Man tänker att man far nog ner på jorden ibland. Ibland känns man om man har en bra dag. Men jag tänker, eller Davids syn och min syn när jag läser skriften och Bibeln, det är att Gud är glad när du är glad. Och jag brukar säga det ibland att Gud är mest glad över dig när du är mest glad över dig själv. Och jag återkommer snart till den punkten. Men jag har också upplevt en stor sorg då en vän beslöt sig för att den inte orkade leva längre och avslutade sitt liv för tidigt. En smärta som följde mig i flera månader med många frågor som inte fick några svar. Men jag upplevde dessa mörker och vissa dagar var det kändes nästan outhärdligt att orka. Man ifrågasatte sig själv, man anklagade sig själv, man tänkte borde man ha gjort mera för denna människa som hade gått bort. Men jag tänkte när jag vandrade detta mörker som jag upplevde, så upplevde jag ändå att Gud var med mig. Så vi har en Gud som är med oss uppe i himla rymderna. Men vi har också en Gud som är med oss där det känns som tyngst och svårast. Vi har en far som alltid är med dig. Bibeln säger att vi har en Gud som inte är främmande för smärta, utan en som blev prövad i allt, men utan synd. Bibeln säger också att vi har en Gud som gläder sig över dig. Bibeln säger om Jesus att han hade mer glädje än sina medbröder. Jesus kunde identifiera sig med människans smärta, men också med människans glädjeämnen. Vi har alltså, som nu psalmisten beskriver, en Gud som är med dig oavsett om du har din bästa dag eller din värsta dag. Och jag tänker som vi brukar säga ibland här att ju snabbare vi lär oss att vår tro och vår gemenskap, och lyssna på det här också, vår gemenskap med Gud inte baseras på något känsloliv, desto bättre är det. Att du kan ha gemenskap med levande Gud trots att dina känslor säger allt annat till dig. Så du kan vandra med Gud när livet är emot dig, när världen är emot dig, när du själv är emot dig. Så kan du i den stunden vandra med Gud. För under dina bästa dagar vill Gud vara med dig och fira denna dag. Men som redan nämnt, om du bäddar dig en säng i dödsrike, så är också där. Gud är inte sån som lämnar dig när du går under nollsträcket. Utan han håller din hand oavsett hur högt upp du är eller lågt ner du är. Och jag tänker någon gång att vi som troende, vi ska behöva lära oss det här lite bättre. Förmedla denna teologi. För en sak som jag observerat under mina ett antal år som pastorsfigur, det är hur lätt vår bild av Gud blir ganska lika hur vår egen far på jorden har varit. Har vi haft en far som kanske varit frånvarande, hård, krävt mycket av oss, så det är lätt hänt att vår egen bild av Gud blir hård, frånvarande och hård och kanske krävande. Och har du en sån gudsbild idag så ska du inte på något sätt tycka att din värde hemsk och du är en dålig människa. Utan jag tror ibland behöver vi bara revidera vår gudsbild med hjälp av den heliga ande. Så att vår bild på vem Gud är inte baserad på våra erfarenheter eller vårt känsloliv utan på vad Bibeln säger. Och därför, kära vän, är det ju bra om du någon gång läser din Bibel. Tror jag. Jag hoppas ju att du åtminstone kan läsa en vers om dagen. Eller ett kapitel eller två. För jag tror det är viktigt för oss som troende att vi får en sund och balanserad bild av vem Gud är. Så att inte vi styrs av människobilder eller människoerfarenheter eller till och med våra biologiska fäder. Oavsett hur bra pappa du haft så har du ändå haft en ofullkomlig pappa. För alla människor är ofullkomliga. Så har ju vår bild av Gud bara den bild som vår far har förmedlat till oss. Så det är lätt hänt att vi kan bli besvikna på Gud och framförallt kanske missförstå och tolka honom. För Gud är den som vad Bibeln säger, han är alltid med dig. Han är den som alltid går vid din sida. Och som utmaningar kommer emot dig så kan du ge dem till Gud. Det står så i Bibeln. Kasta alla era bekymmer på honom. Han har omsorg över er. Anklagar någon dig kan du säga att du redan är frikänd. Så sa ju Romarbrevet 8. Vem är det som anklagar? Gud är den som frikänner. Känner du dig övergiven så ska du veta att Gud är med dig oavsett vad du känner. Käms inte om du har det tufft, för de flesta människor har det. Men framförallt så de flesta stunderna i Bibeln då Gud gör mirakler så har det först igåtts av en händelse där det har varit tufft. En människa har blivit helad. Jo, vad var förra? Jo, en människa var sjuk. En människa behövde ett underligt mirakel. Vad har hänt före det? Jo, människan var en tuff utmaning. Det finns en ganska kryptisk historia i Bibeln där en lärjungarna kommer och frågar Jesus, vem har syndat? Den här mannen har fått lida så länge. Är det pappa eller vem är det? Och då svarar Jesus, den här människan, ingen har syndat. Den här människan finns i den här situationen för att Gud ska kunna visa sin härlighet och sin mäktiga hand i den situationen. Och jag vet att den bibelversen kan vara lite svår att förstå. Men ibland är vi så snabba av att kapitulera när prövningar kommer mot oss. Istället för att på något sätt slänga oss på korset och bara ge Gud möjligheten att röra vid oss. Göra någonting i oss. Jag märkte i mig själv och mina vänner att både jag och dem hör av sig till mig och vill att jag ska be för dem eller be för mig själv när problem finns. Jag tänker ibland om mina vänner och de människor man har runt sig aldrig ska ha något problem. Så en känsla av att de skulle fråga mindre efter bönestöd än annars. Så det verkar som att människors behov av att be, det korrelerar till hurdana utmaningar och problem man står inför. Och då tänker jag att det är kanske bättre då att vi får lite problem och utmaningar så att vi blir mer beroende av Gud. Än att vi inte har något problem och glömmer honom. Tänker jag. Så kom ihåg att det alltid finns en väg ur mörkret. Johannes säger att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Kanske är det dags att Gud får lysa upp lite mörker i ditt liv. För det andra, Gud din far är stolt över dig. Det är en av de absolut mest vackra bibelverser, tycker jag, i hela Bibeln. Jag tackar dig för att du är så underbart skapad. Underbara dina verk, min själ, vet det så väl. Om du bara tycker att du kan memorera högst 5 verser av Bibeln så ska jag säga att en av de 5 ska kunna vara den här versen. För någonstans längs din väg här på jorden så tror jag att Guds förhoppning om dig att du ska kunna stå framför din spegel och med full förvissning och säkerhet kunna uttala de här orden. Jag tackar dig Gud. För att jag är så underbart skapad. Underbara dina verk. min själ vet det så väl. Det rimmar ju till och med, så lätt för att komma ihåg den. Det råder någon form av epidemi, krisläge i vårt land, i våra länder. Där mindre och mindre människor älskar sig själva. Mindre och mindre människor tycker att man är underbart skapad. För det första tror inte folk ens att man är skapad och du är eventuellt ett problem. Men när vi läser Bibeln så säger Bibeln till oss att vi ska veta om att vi är underbart skapade. När fick du senast höra av en betydelsefull människa i din omgivning att den personen är stolt över dig? Eller att du är älskad för vem du är? Någonstans finns det i varje människa någonting som längtar efter att få vara älskad för just vad man är. Varför slänger vi ut massa saker på sociala medier och vi vill ha både likes och jag vet inte vad man får nu för tiden för jag är inte med där. Men varför gör vi de här sakerna? Jo, vi vill att folk ska tycka att vi är bra. Vi vill kanske bevisa för oss själva också att vi är bra. Minns jag det också när God Jul Vasa startade 2003 och Vasabladet gjorde en artikel om det där och hamnade dit på första sidan, så tänkte någonting i mig själv att nu är man i alla fall lite bra. Men det var ju bara en spegelbild av att det fanns någonting sargat inom mig som behövde få bli helat och bli bekräftat av Gud. För jag ska inte vara beroende av Vasabladet, ens tv eller tidningar eller ens er för att må bra. Där behöver jag vara bekräftad, ha min identitet i Gud. För annars är det bara ett jagande efter vind. Jag menar, du blir känd för att du gör en sån här viral video. Men efter några dagar så känner du bara behov, du måste göra en till. Och det här behöver vi på något sätt, tror jag, omkonfigurera vårt sinne och förstå bara att ska vi på riktigt känna oss älskade och tacksamma till Gud, så kan vi inte få det från människor. Vi kan bara få det från honom. För vi är beredda att göra ganska mycket för att uppleva den här känslan av bekräftelse. Och jag vet det, jag har gått den här resan själv, att det är få saker som är så svåra att bemästra som att just älska sig själv. Men när Jesus talar om det viktigaste budet, Matteus 22. Du ska älska Herren din Gud, hela ditt hjärta, all din kraft och hela ditt förstånd, allt du är och har. Och sen kommer ett som följer det. Du ska älska din nästa på samma sätt som du älskar dig själv. På detta vilar lagen och profeterna. Och jag tänker så här, att om vi älskar oss själva så börjar vi lättare älska vår omgivning. Inte som en narcissist. Det är inte någonting att eftersträva. Upplåsbara människor som tycker att de är viktigare än allt annat som finns i dess närhet. Men när vi blir osjälviska, när vi börjar älska vår omgivning i den bemärkelsen att vi börjar önska att det går bättre för de människor som är runt omkring oss än det går för oss själva. Om du är företagare så bör du be för dina konkurrenter, låt det gå bättre för dem än för mig. Där någonstans har den osjälviska kärleken landat i ditt hjärta. Eller när vi ber att de andra församlingarna ska ha mera väckelse än vad vi själva har. Du är mer intresserad att Guds rike går framåt än att Sions rike går framåt. Hänger ni med? För det är inget krav, hör du. Det är inte så att du inte är kristen om du älskar dig själv. Utan se det istället som att det är en rättighet. Du är inte mindre kristen om du älskar dig själv. Men det finns en rättighet som Gud har gett dig av att du kan älska dig själv. Och så tänker du, men David sa ju så här att jag tackar dig för dess underbart skapat. Och så tänker du, men David, han är ju den mannen, han var ju the man. När Gud hänvisar senare i de här kungaböckerna och krönikeböckerna till en bra kung, så är alltid David som den här standarden. Han vandrade som kung David. Han gjorde inte som kung David. Och så tänker du, ja, men David, han var ju inte en specialman, utvald av Herren. Men vad gjorde David då? Han blev på något sätt stört förälskad i en kvinna. Hämtade hem henne, hoppade i säng med henne, gjorde henne gravid och senare döda hennes man. Det är ingenting man hamnar, gör, sätter sig jättemycket i seven. För att just David gjorde och skrev en psalm om sina bedrifter med den annan predikan. Det var ju de saker som David gjorde, flera av dem var ju satta som dödsstraff enligt den judiska lagen. Det var inte sådär någonting som ungefär att snatta eller dra din son i örat eller någonting, utan det var ganska grymma saker som David hade gjort. Och trots att David hade gjort de här så kan han skriva senare att jag är underbart skapad. Och då kan vi snabbt konstatera att han baserar ju inte den känslan på vad han hade gjort. För han hade gjort dåliga saker. Då måste han ju basera det på någonting annat. Och vad var det då? Kanske vad Gud hade gjort. Och där tror jag att hemligheten ligger. För baserar vi vår kärlek till oss själva i vad vi gör, eller vad andra gör mot oss, det är också att minnas, vi har människor runt omkring oss ibland ställer till det för oss. Men baserar du ditt värde i vad du gör eller vad andra gör mot dig, så kommer du alltid att känna dig misslyckad. Jag vet det av egna erfarenheter. Så enda vägen är att på riktigt få frid med sig själv, det är att få frid med Gud. Att acceptera att den Gud har skapat dig till, det är just den du ska vara. Vi ska inte behöva korrigera och ha oss så jättemycket när vi på något sätt får frid med Gud och med oss själva. Att inte basera sitt värde i vad vi gör, utan vad Gud har gjort för oss. För det går, kära vän, att försonas med sig själv. För det har jag fått göra för ett antal år sedan. Och vet det, att Gud är stolt över dig. Han är glad när han såg att du hoppade in där i mammas mag en gång. Och tänkte, det här ska nog bli något riktigt rejält fint. Gud är stolt över dig. På ett bra sätt. Ibland tror jag det kan vara bra för oss att på något sätt landa i den här tanken. Tänk att vi har en Gud som är nöjd över hur det blev med dig och med mig. Du är värd att känna dig älskad, även om du inte gör det idag. Även om känslan kan kännas långt ifrån och främmande för oss, så Guds åsikt om dig, det att du är värd att vara älskad. För det tredje, det finns alltid en väg tillbaka till Gud. Och de här verserna som brodern tyckte att här ska jag lära mig utan till, och gärna 1917 års översättning. Men jag moderniserar mig, så jag uppdaterar mig till den här nya översättningen, där det står att se om jag är på en olycksväg och lägg mig in på den eviga vägen. Jag vet inte om du har gått vilse någon gång. Jag har gjort det på ett väldigt intressant tillfälle. Jag var nämligen med en orienteringstävling. Det är inte bra att just gå vilse under en sån sak, men där var jag. När tävlingen var slut så hade jag ännu inte kommit i mål, och slutade med att de letade efter mig i skogen. Det är också min enda orienteringstävling. Jag kände att min kallelse kanske inte exakt var att tappa bort mig i Irby skog där jag var då. Men de har gått vilse som då jag gjorde den gången. Så har man egentligen ett par val att göra. Antingen hittar man själv tillbaka, eller så får man sätta sitt hopp till att någon annan hittar en. Och i vår kristna tro så är just detta att någon hittar oss det centrala. Vår tro handlar om att han vill först och sen länge finna, hitta oss. Han som var beredd att dö en våldsam död för att du och jag skulle hitta hem. Och här tycker jag att det sunda kristna livet sammanfattas rätt bra i Romarbrevet 8:15. Där det står att vi har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom så ropar vi Abba, far. Vi ropar. Inte så många gånger Bibeln använder ordet ropar. Det står på ett par ställen att Jesus ropade. Och när någonting ropas så är det oftast någonting väldigt viktigt som händer. Eller någonting kraftfullt eller någonting teologiskt centralt. Intressant just när Paulus skriver om Abba far så är det samma uttryck som Jesus själv använder när han kämpar i ett semane. Strax innan han ska gå igenom den här svåra passagen som innefattar död och lidande. Han säger en Abba far. Det handlar alltså om en rätt som vi har som troende att använda ett barnsligt uttryck för att samtala med Gud. Jag minns när jag hämtade min dotter Liv första gången från dagis. Hon var en liten krabat. På den tiden, hon lekte, jag minns det så väl, men hon lekte med sin kompis August. Men direkt hon får syn på mig i dagiset så lyser hennes ansikte upp. Ett enda stort leende som jag minns täckte hela ansiktet. Så studsade hon fram som gjorde på sin rumpa där när hon var liten. Så hoppade hon fram till mig och skopp i famn. Och jag tänker någonstans att det där är nära hur vi ska vara i förhållande till när vi kommer till Gud. Denna barnsliga förvissning om att vi har en Gud som vi både får komma till men också en som vi blir glad av att när vi ser, också en som tar emot oss med öppna armar. En Abba far. Vi har fullständig fri rätt att komma till Gud. Det finns ingenting, enligt Romarbrevet 8 där mot slutet, som kan skilja oss från kärleken Jesus Kristus. Eller Guds kärlek Jesus Kristus. Det finns ingenting. Han har en lång utläggning där att varken död eller liv, djup eller höjd, svärd och nakenhet och hela faderullan, ingenting kan skilja oss från Gud. Det finns alltid en väg tillbaka till honom. Paulus, som själv var fylld med hat och han skulle förfölja församlingen och ha sig. Även han fick möta Gud i det ljusskenet som vi läser om. Den prostituerade kvinnan fick möta Gud. Hon kommer till Jesus. Den bönen vi ibland bara behöver ha är den som David ber. Herre, se till om jag är på en olycksväg och för du mig tillbaka. Det led mig som det står. Jag tycker om det ordet led. Vad betyder det? Jo, att han går före. Håller dig i handen och så leder han dig tillbaka på den eviga vägen. Jag tänker det behövs inte så mycket mer än så än ett hjärta som ropar Abba, far. För det uttrycket ryms relativt mycket teologi. Det är ett hjärta som är förviss om att jag behöver far. Jag behöver en pappa. Jag är desperat över honom. Jag gör allt vad jag kan. Jag studsar fram på rumpan bara jag kommer fram till pappa. Vi har tanken som Amanda nämnde, som den förlorade sonen som hade sprungit iväg och mitt i den här misären så kommer att tänka på sin pappa. Och någonstans, trots att han hade gjort dumt och levt dumt, så hade han ändå i bakgrunden någonstans här i huvudets nedre parti en tanke att min far kommer att acceptera mig. För ska han bara veta att jag är en hård far, en diktator, så ska han aldrig ha vågat hem igen. Man hade en erfarenhet av att jag hade en pappa som kanske ger mig nåd. Han hade ju sitt försvarstal, han hade ju en tanke han skulle göra. Men någonstans hade han ändå fått en erfarenhet att jag har en far som troligen accepterar mig. Och sen vänder han sig hemåt i sin smuts och sitt elände. Och då kan ju många av oss i historien där stå att far då på avstånd såg sin son. Och jag tror det lider som Amanda sa, att han stod nog där på sin terrass och tittade ut i horisonten och hoppades kanske idag är det dagen då sonen kommer hem igen. Och så springer han fram, omfamnar honom, ni kan ju det där. För oavsett hur långt vi har sprungit iväg, oavsett vad vi har gjort, så finns det alltid en återvändo. Det finns en Gud som är beredd att ta emot dig. David fick erfara det efter det hemska han hade gjort. Och här var hans inställning avgörande. För när Natan, profeten, kom till honom och drog den här liknelsen om fåret som den fattiga mannen hade. Han hade ett får som han på något sätt uppfostrade som sitt eget barn. Och så kom en annan man och de skulle ha en festmåltid. Och den här rika mannen som hade massa får, han tog inte sina egna får. Han tog den här fattiga mannens enda får och slaktade. Och David blev rosenrasande att hur kan man göra så? Och Natan säger till David, du är den mannen som har gjort så. Och här finns en väldigt viktig poäng. En teologisk dynamit. Hur vi ska göra när Gud talar till oss, så ska vi göra som David. Det fanns inte en enda bortförklaring eller ursäkt. Det fanns bara ett hjärta som fyllt med bedrövelse och omvändelse. För här tror jag ett misstag vi många gånger gör som människor. Som gör, det är bara min åsikt, men det kan hända att jag har den helige ande, som Paulus säger. Det är min åsikt. Att våra ursäkter och bortförklaringar så gör att vi missar många gånger möjligheten att möta Gud. Så när ordet talar till dig, eller en profet talar till dig, eller någon människa vill sätta dig på plats, börja inte med några bortförklaringar eller ursäkter. Utan säg som David, Herre förbarma dig över mig. Jag vill bara komma hem till Gud igen. Så sammanfattningsvis, innan jag ska avsluta med en liten annan sak, vill jag bara snabbt gå igenom de här sakerna. Kom ihåg att Gud din far alltid är med dig. Oavsett mörker eller ljus, sorg eller glädje, Gud är större än allt det där. Han vill skapa oss och hela universum. Gud din far, han är också stolt över dig. Han har skapat dig underbar. Och det här är en bön jag kommer att be för dig om en liten stund. Jag hoppas att vi alla i den här salen ska kunna stå framför den här spegeln och tacka Gud med de här orden. Att min själ vet det så väl. Och kom också ihåg att det alltid finns en väg tillbaka till Gud. Vi kan ropa Abba Fader. Vi behöver inga ursäkter. Vi behöver inga bortförklaringar. Vi kan vara oss själva med allt vi är och komma till Gud på det sättet. Men låt mig avsluta med några ord farsdagen till ära. Min erfarenhet av samlingsarbete och samtal genom ett par decennier är att vi har ganska många pappor i vår kyrka som lider av väldigt svagt självförtroende. Många, överraskande många ska jag säga er, tror att de har varit dåliga pappor och inte lever upp vad som förväntas av dem. Och det kan hända att du själv har haft en pappa som inte har levt upp till dina förväntningar. Eller du själv tycker att du har varit en egen pappa där du inte har gjort det för din egen del. Men jag skulle säga så här, att de flesta pappor, talar om det i första, de flesta pappor har alltid velat ditt bästa. De kanske inte har lyckats säga det. De kanske ibland inte har visat det. Men de allra, allra flesta pappor har velat sitt barns bästa. Och jag tänker ibland att vi borde göra lite mera för att uppmärksamma våra fäder. När talar du om för din pappa hur bra han är? Förbannelsen för papporna läser vi om i Moseboken. Kvinnan skulle föda med smärta sina barn, men papporna, fäderna, mannen, de ska arbeta i sitt anletes svett. Alltså mannens förbannelse handlar i att han måste börja prestera för att förtjäna. Och ibland tror jag att vi behöver göra lite bättre ifrån oss där. Att börja säga till våra fäder, våra pappor, att de inte bara är bra för vad de gör, utan för vad de är. Så jag skulle utmana dig och mig att kanske vi kan bli lite bättre på det där. Att tala om för våra pappor, om de finns kvar, hur bra de är och inte bara vad de gör. För jag tänker att vi får ett snäppet vassare samhälle, Vasa blir lite vackrare, om våra pappor skulle få en gnutta bättre självförtroende. Det är en armé med pappor som är stolta över att de är pappor. Eller stolta för vad de är. Inte pappor som tycker de aldrig har lyckats. De har aldrig funnits stilla och de har aldrig gjort tillräckligt. De pappor som får vara tacksamma. De kan säga till Gud, tacka dig för deras underbart skap. Då tror jag att Vasa blir en vackrare plats. Men jag vill också, min andra av två saker, nämna. Vi ska också komma ihåg de andliga fäder och mödrar som har fött oss i Kristus. Paulus säger så här. Även om ni skulle ha 10 000-tals uppfostrare i Kristus. Det låter ganska jobbigt det. Så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Det finns ofta en person som har betytt det lilla extra för dig och din kristna vandring. En som har tagit sig tid för dig, väglett dig. Ni ska veta det, att det inte är så jätteenkelt att vara en andlig far eller mor heller. Det är mycket böner, man är många gånger ner på knä. Man är uppgiven. Man är ledsen, man är hoppfull, man är förväntansfull, man är glad och tacksam. Men det är mycket böner, ska jag säga er. Det är mycket, många samtal. Det är mycket tid och ibland mycket pengar och kraftansträngningar som finns bakom varje troende som ska formas till en lärjunge. Därför bör vi som kristna också, tror jag, ära och hedra de människor som har betytt allra mest för kristna vandring och utveckling. För ni ska veta det, de gör, har gjort för dig ett fantastiskt arbete. Så jag tycker dagen till ära, så ska vi också komma ihåg dessa människor. När tackade du senast den människa som har gjort så att du idag kan ha en levande relation med Gud? Tänk att du har en evighet tillsammans med Jesus. Men troligen är din vandring mot evigheten med hjälp av att det har funnits någon människa. Kanske i bakgrunden. Kanske som har bett för dig, trott på dig, uppmuntrat dig. Kanske idag kan du också ta dagen till akt och komma ihåg och ära den här människan. För vi behöver det. För vad händer när du gör det? Du hjälper den andliga, men du hjälper den personens andliga självförtroende. När du går fram och tackar, tack för att du hjälpte mig att lära känna Jesus. Så vanligtvis leder det inte till att den människan blir högmodig. Den högmodiga säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Utan det som händer oftast att den människan får ett andligt självförtroende att göra det ännu mera. Att vinna ännu en människa till Jesus. Att uppmuntra ännu en människa. Att träna ännu en människa. Att satsa euron på ännu en människa. Den får ett andligt självförtroende att ge sitt liv för Guds rike. Därför bör vi också hedra våra andliga mödrar och fäder som har betytt så mycket för oss. Jag blir alltid rörd ungefär den här tiden på året. Då det var den här tiden på året för 23 år sedan då jag själv kom till tro. Tack vare att en människa såg mig, trodde på mig och pekade på Jesus för mig. För vad vi behöver också, vi behöver mera människor med högt andligt självförtroende. Vi ska ju vara övervinnare, hörni. Vi ska över och inte under. Och när vi får högre självförtroende, då är vi oftast lite mer högre än under. Så ta den utmaningen, uppmaningen till er idag. Skicka ett mess, ring någon, skriv en uppsats, gör vad ni vill, en bok. För att hedra någon som har betytt mycket för dig. Men kom också ihåg våra jordsliga fäder den här dagen. Tacka dem, inte primärt för vad de gör, utan för vad de är. Nu ska vi be. Kanske Daniela kan komma upp och plinga på lite. Ska be. Och vi har ju förbön varje söndag.